Om ni har era biblar med er får ni gärna slå upp till första Korintierbrevet kapitel 4. Ska vi läsa verserna 14-21. Första Korintierbrevet kapitel 4. Vi läser från vers 14 till slutet av kapitlet. Jag skriver inte det här för att få er att skämmas, utan för att förmana er som mina älskade barn. För även om ni skulle ha 10 000-tals uppfostrare i Kristus, så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag, bli mina efterföljare. Just därför har jag sänt er Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren. Han ska påminna er om mina vägar i Kristus Jesus. Det jag lär ut i alla församlingar, överallt. Några har blivit självsäkra, för de tror att jag inte ska komma till er. Men jag kommer snart till er, om Herren vill. Och då får jag veta hur det är. Inte med orden, utan med kraften hos dem som är uppblåsta. Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Vad vill ni? Ska jag komma till er med riset eller med kärlek och en mild ande? Amen. Så där, nu har vi kommit till den sista delen av det fjärde kapitlet. Den sista delen av den här första delen av brevet som Paulus skriver oss korintierna, där han har gått igenom dessa problem, stridigheter, splittringar, avund i församlingen. Förra gången så inledde vi den här sista sektionen, vi tog den första halvan, verserna 14-17. Som då handlar om Paulus användning av en fader-barn-metafor för att tala till korintierna, tala till den korintiska församlingen, för att visa vilken unik ställning, vilken unik position han har med dem och hur stor kärlek han har till dem. Han har då tidigare här i det här kapitlet använt ironi för att tala till korintierna, en metod som han inte använder speciellt ofta. Det är kanske en av hans sista metoder för att om möjligt nå fram till den, få dem att förstå vad det är han försöker säga. Försöka vända deras uppfattning upp och ner för att visa hur bakfram den är. Så han använt ironi, verserna 8-10. Han har satt sin egen tjänst, sin egen apostlatjänst, i den sämsta möjliga ljus. Visa det som världen skrev, som mänsklighetens avskrav, står i vers 13, för att visa hur felaktig den här upplyfta positionen som korintierna har av sig själva, att de är andliga, de är visa, de är mogna, hur felaktig, hur bakfram den är jämfört med någon som faktiskt är andlig, vis, mogen, en apostel som Paulus. Och det här har han inte skrivit först och främst för att få korintierna att skämmas, även om dessa ord antagligen framkallade skam hos dem. Vem skulle inte bli skamsen av att få ett sådant här brev av Paulus? Vi fick hem det i en brevlåda, det stod från Paulus, aposteln Paulus, och ni läste det. Och han skrev sådana här saker till det. Skulle man antagligen bli ganska skamsen. Men det främsta syftet var inte att skämma ut, utan att förmana korintierna. Förmana dem som hans älskade barn. För Paulus har en väldigt förtrolig ställning till korintierna. Han var den som först kom, predikade evangeliet för dem. Den som förde många av dem till tro, som förklarade, förkunnade evangelium och lät den se Kristus Jesus för första gången någonsin. Många hedningar och många judar också för den delen. Så han är som en andlig far för dem, som har fött dem till liv genom evangeliet. Han är kanske den främste som har predikat evangelium bland korintierna. Men det har också kommit in andra efter honom. Det har varit Apollos, har vi läst om, har varit i Korint. Andra lärare har kommit efter Paulus och han har lämnat Korint, varit där, verkat där, undervisat. Som barn började imitera sin förälder. Vi ser våra barn, ni som har barn, hur de tar efter sina föräldrar, både det som är bra och det som är dåligt, imiterar sådana saker. På samma sätt bör korintierna imitera sin andlige förälder Paulus. Du bör ta efter hans modell. Och modellen är förstås att leva ett liv till Guds ära, ett liv under korset. Och det kan då ta sig uttryck i mycket lidande, mycket förföljelse, som för Paulus, som blev utsatt för förföljelse, blev kastad i fängelse, blev misshandlad, blev utjagad ur städer, blev stenad, blev sänd till Rom på en livsfarlig resa när han nästan förlorade livet i. Och till slut också förstås blev martyr, tog martyrdöden. Så Paulus vet att vi behöver ett konkret exempel att följa. De här korintierna har nu kommit bort från den väg som han undervisade om. De visar tecken på att komma bort, fara in på andra vägar, följa efter världen. De behöver ett konkret exempel att följa. Så han säger att han har skickat Timoteus till dem. Och vem var Timoteus? Han var en av Paulus främsta medarbetare, hans älskade barn i tron, en av dem som var kanske Paulus allra närmast, men som förkunnade evangelium, som utsatte sig själv också för svårigheter, lidande, förföljelse. En sådan har Paulus skickat, eftersom han av någon anledning är förhindrad att komma till dem själv. Och han ska då påminna dem om det Paulus har undervisat om de vägar som han lär ut överallt. Det vill säga, det är en universell sanning, någonting han lär ut i Efesus också, i Thessalonike, i Rom, i Jerusalem, i Antiochia, vart han än är. Så lär han ut dessa sanningar. Det är inte specifikt för korintierna eller specifikt för fesierna, utan en universell sanning, både läran och den praktiska tillämpningen av den. Så det var då vad vi hann med förra gången. Idag ska vi då ta den här sista delen av denna del av brevet, den första, eller egentligen andra delen, om man räknar bort, eller man räknar med introduktionen i kapitel 1. Men det är den första stora delen av brevet, som handlar alltså om tillrättavisning av det problem, det första, det kanske största problem som fanns i församlingen: splittringen, grälen, avundet. Han ska göra det med en sista förmaning, en skarp förmaning till hans kanske främsta motståndare, det som man kan kalla antipaulus. Antipaulus var tidigare, vi minns från kapitel 1, hur korintierna hade delat sig i grupper som var, vissa var följde Paulus, vissa följde Apollos, vissa följde Kefas. Men det finns en stark grupp som är antipaulus. Det är kanske inte pro-Paulus, eller nej, pro-Apollos eller pro-Kefas, men det är starkt antipaulus, och det är till dem han vänder sig nu. Och det här då samtidigt en övergång till det vi ska komma till i nästa kapitel, som kommer att handla om församlingsdisciplin. Ett ämne som sällan predikas och utövas i dagens församlingar. Så låt oss läsa vers 18 en gång till. Några av er har blivit självsäkra, för de tror att jag inte ska komma till er. Så här är då helt klart Paulus vänder sig till dem som är självsäkra, som är uppblåsta. Det är samma ord som i vers 6, där det stod skryta. Samma ord. De är skrytsamma, de är uppblåsta. De tror sig vara någonting. De talar stora ord medan Paulus är borta. De tror att han inte ska komma. Det är alltså självsäkra, kan man kalla det. Och det är några, det vill säga, det är inte alla. Inte alla i församlingen är emot Paulus. Inte alla är uppblåsta så att de tror att Paulus, han kommer inte igen. Vissa längtar säkert efter att han, församlingens grundare, ska komma till dem igen, undervisa dem, förmana dem. Men några har blivit självsäkra. Det är då denna antipaulusgrupp, detta antipaulusparti, som man kan kalla det. Så inte bara det som är pro-Apollos eller pro-Kefas, utan starkt antipaulus. som han nu talar om. Och även om det bara var några, även om det bara var en liten klick, vi vet inte hur många det rörde sig om, några är ett väldigt odefinierbart ord, men även om det bara var några, så har det påverkat hela församlingen. Han skriver inte ut vem det handlar om, vissa enskilda namn som han gör i andra brev, som Filipperbrev, där han vänder sig till två kvinnor som grälar med varandra. Utan här vänder han, skriver till hela församlingen. Han nämner inte dessa självsäkra vid namn, utan han kallar dem bara för några. För att det har påverkat hela församlingen. Det har orsakat hela församlingen nu behöver få dessa instruktioner. Detta är vänt till alla, även om det är specifikt är vänt förstås till dem som är mot Paulus. Men man måste fortfarande göra skillnad på vem som är anstiftare och vem som bara följer med, som är en i mängden, så att man inte drar alla över samma kam, som vi brukar kalla det, sätter alla in i samma grupp, tror att alla är emot Paulus, utan att det finns några anstiftare, några ringledare eller vad man nu ska kalla dem, det som tror att han inte ska komma. Och det har ju rätt så tillvida att Paulus faktiskt nu skickar Timoteus och inte kommer själv. Paulus är förhindrad, vi vet inte den exakta orsaken, men han är förhindrad vid det här tillfället. Så det är inte svårt att förstå varför de har blivit självsäkra och uppblåsta. Då Paulus inte, han har varit borta från dem en längre tid och han fortsättningsvis har han inte möjlighet att komma till dem. Han vill komma, men han har inte möjlighet. Han är förhindrad. Så det tror, det börjar tala för sig själva och säga, Paulus, han kommer inte igen. Han har varit här, men nu är han borta. Han kommer inte att komma. Till skillnad från många av de kringvandrande filosofer och lärare som de säkert hade många av i Korint, som gick omkring från stad till stad, som undervisade, drog anhängare efter sig. Så det återkom. Det kom tillbaka till Korint, till Aten, till Thessalonike, till dessa städer. Men Paulus har inte återvänt. Så nu säger det, se på dessa världsliga människor, dessa världsliga filosofer som faktiskt kommer tillbaka till oss, som vill komma och undervisa oss igen. Varför? Det är mycket bättre än Paulus. Han kommer ju inte igen. Så vi ser här tydligt en orsak, ett motiv till varför dessa människor är så uppblåst, varför de säger för sig själva att han inte ska komma. Men Paulus ämnar själv att komma. Vers 19. Men jag kommer snart till er om Herren vill. Och då får jag veta hur det är. Inte med orden utan med kraften hos dem som är uppblåsta. Men jag kommer snart till er. Snart. En relativ term. Det är inte nödvändigtvis en term som säger om vilken tidpunkt Paulus kommer. Utan en term som tyder på en visshet. En säkerhet i att han ska komma. Jag kommer snart betyder alltså att jag verkligen ska komma. Jag vet inte när, men jag kommer att komma. Om Herren vill. Om Herren vill. Paulus underkastar sig Guds vilja. Även i detta. Även när han ser att det orsakar problem och splittringar i församlingarna. Och han behöver ta sig till Korint så snart som möjligt. Så är han ändå underkastad Guds vilja. Om Herren vill. Om Herren vill kommer jag. Och det hade hänt tidigare i Paulus liv. Det var inte första gången han hade en viss vilja eller en viss mening. Han ämnade fara dit eller dit. Men blev förhindrad av Gud. Förhindrad av Guds ande. I Apostlagärningarna kan vi läsa om det. Kapitel 16 och vers 6-10. Det står så här. Sedan tog det, alltså Paulus och Timoteus, ni får slå upp dit om ni vill. Sedan tog det vägen genom Frygien och Galatien, eftersom det blev hindrade av den helige ande från att förkunna ordet i Asien. När det nådde Mysien sökte det ta sig till Bitynien, svårt ord, Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Då reste det genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och bedjade till honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Paulus hade inte som avsikt att fara till Makedonien, att fara utanför det som är dagens Turkiet eller Asien som det kallas här. Han hade tänkt vara i dessa regioner där han tidigare hade varit, förkunnat, grundat församlingar. Men Guds ande, Jesu ande, tillät inte det. Istället fick han en syn och fick en dröm i en makedonier stå och säga: kom till oss, kom över och hjälp oss. Och då förstod han att Guds plan, Guds vilja, var att han skulle fara till Makedonien, till Filippi, förkunna evangeliet där. Och en annan gång så står det, om vi läser om i första Thessalonikerbrev kapitel 2, hur Satan hindrade Paulus. Första Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 18, där det står så här: vi har verkligen önskat få komma till er, jag, Paulus, både en och två gånger, men Satan har hindrat oss. Så både Gud, Guds vilja, Guds ande, hindrade Paulus, så som Satan, djävulen, den onde, hindrade Paulus. Varför? Hur kunde den onde hindra Paulus? Paulus var ju på en evangeliets tjänst. Han förkunnade evangeliet. Han ville komma till Thessalonikerna. Så kunde då Satan hindra? Jo, för att Satan användes av Gud för att förkunna, för att utföra det uppdrag som Gud hade utsett av Paulus. Om inte Paulus förstod då Guds ande sade nej till honom, så måste han förstå då Satan hindrade honom. Så även om det var Satan som hindrade honom, så var det fortfarande i enhet med Guds vilja. Paulus förstod att det är att underkasta sig Gud, att följa hans vilja. Om Herren vill, som han är var han är, som han är förhindrad att komma både till Thessalonike och till Korintierna. Om Herren vill, är Paulus insikt av att hans väg, hans vilja, inte alltid är densamma som Guds väg. Så han vet att han är felbar. Han gör misstag, felanalys. Han behöver få sin vilja korrigerad av Gud, underställd Gud. Vi återgår till vissheten här hos Paulus. För han har en orsak till det, att han är så viss om att han ska komma till den. Jag kommer snart till er. Vad är den orsaken? Då får jag veta hur det är med er. Detta är orsaken till att Paulus är så viss om att han ska komma till Korint, att han ska vara bland dem igen. Att han ska få veta hur det är med dem som faktiskt är så starkt emot honom. De som säger sig vara kristna, säger sig tro på evangeliet, de som har bekänt sig till denna heliga lära. Nu är det upp till bevis för dem, Paulus motståndare. Bevisa nu med er kraft att Paulus har fel och ni har rätt. Så detta är orsaken till att Paulus är så viss om att han ska komma, för att ställa dem till svar, ställa dem mot väggen, ha dem att svara för sig själva. Han ska alltså konfrontera upprorsledarna och se med vilken kraft det säger emot honom. Vilken kraft det använder. om den består, om den är en Guds kraft. Inte med orden, utan med kraften, som man använder här. Alltså inte med vältalig vishet, den eftertraktade retoriken. Den tidens Grekland var någonting som man talade om också. Korintierna eftersträvade att kunna tala del, att kunna argumentera för sig, att kunna bevisa logiskt. Man har rätt, motståndaren har fel. Men inte med orden, säger Paulus. Inte mera visa ord, mera argument där ni kan vända upp och ner på verkligheten och bevisa att en katt har tre svansar, till exempel. Utan med kraften. Och inte med muskelkraft. Och så att Paulus kom dit och de hade armbrytning. Utan kraften från Gud. Andens kraft. Sann kraft. Och sann vishet. Till skillnad från världens kraft. Och världslig vishet. Som vi har talat om tidigare. Bland annat i kapitel 2, där Paulus sa: mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord, ord, utan med bevisning i ande och kraft. Ett tro skulle inte bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Guds kraft, den heliga andes kraft. Denna kraft som omvänder människor, som gör syndare till heliga, som tar det från att vara Guds hatare till att vara Guds älskare, om man kan, om det finns ett sådant ord. Så nu måste dessa uppblåsta, dessa skrytsamma, bevisa att de också har denna kraft, denna andens kraft, som för människor från ett liv i synd, ett liv på väg mot helvetet, ett liv som hatar Gud, till ett liv som älskar korset, som älskar Kristus, som älskar evangeliet, som tror på Gud, som är alltså ett resultat av Guds kraft eller dynamism. Så sista versen då, vers 21. Vad vill ni? Ska jag komma till er med riset eller med kärlek och en mild ande? Så här nu i den sista versen knyter han ihop den här föregående utmaningen eller vedjan. Han knyter ihop vers 14 och 17, där vi hade fader-barn-relationen, med denna förmaning, denna utmaning till hans motståndare. Så nu blir han i en mindre försoning. Ska jag behöva komma med riset? Ska jag behöva ta till disciplin? Någonting som ni då inte själva utövar, vilket vi kommer att se i följande kapitlen. Ska jag behöva komma till er med församlingsdisciplin? Det som ni inte vill ta till. Det som ni drar er från att utöva. Men ska jag, Paulus, nu behöva komma till er som en far och disciplinera er? Ta till riset. Så detta hot om disciplinära åtgärder är ändå inte bara riktat till det som var främst mot Paulus, utan till hela församlingen. Detta gäller hela församlingen. Detta har påverkat hela församlingen. Detta är riktat till dem alla nu. Ska jag behöva komma till er med riset? Som en far som älskar sina barn, men inte vill att det ska gå vilse, gå fel, så jag måste disciplinera er. Eller ska jag komma med kärlek? Så vad vill ni? Vad vill ni? Typisk fråga. Vilken förälder har inte frågat det av sitt barn som någon gång har varit olydigt? Vad vill du? Vad vill du? Nu får du själv välja. Vill du att det ska gå dåligt eller vill du att det ska gå bra? Du får själv välja. Jag sätter fram här för dig en bra sida och en dålig sida. Välj nu den bra sidan. Men vad vill du? Det är ett sätt för en förälder att tala till sitt barn. Visa. Nu finns det bara två sätt. Men vad vill du? Vill du faktiskt välja det som är sämre? Vill du faktiskt välja det som är dåligt? Vad vill ni? Ska jag komma med riset eller med kärlek och en mild ande? Detta är inte, man ska inte tro att ris och kärlek står emot varandra, så det är som två skilda sanningar eller två skilda ändar av samma sanning. Det är inte en dikotomi, som man kallar det, med två möjligheter, antingen eller, antingen riset eller kärlek. Kärlek och ris är inte nödvändigtvis de motsatser till varandra, står inte emot varandra, utan även det som blir disciplinärt tillrättavisade, blir det i kärlek, just enligt bibliska parametrar. Kärlek ska genomsyra allt som en kristen gör, alla förhållanden, alla livsskeden, allting ska genomsyras av kärleken. Men liksom en förälder ibland måste disciplinera sitt barn, ett olydigt barn, för att få dem att förstå, gör det för barnets bästa, av kärlek till barnet. Man slår inte ett barn, eller i det här landet så slår vi inte barn längre, men man disciplinerar inte ett barn bara för att disciplinera det. Man gör det för att man älskar det, för att man vill barnets bästa. Och det är också därför Paulus säger: ska jag komma till er med riset som en sista nödvändig åtgärd för att få er att förstå, eller ska jag komma till er med kärlek och mild ande? Mild ande. Ordet för ris här är egentligen en aning svagt. Det grekiska ordet är rabdos, betyder stav eller spöle. Käpp, en härskarspira, kanske en herdestav. Någonting som verkligen gjorde ont om man slog med det. En herde kunde ens komma med något litet ris och börja vifta på en varg som tog dess får. Skulle aldrig ha funkat, utan man hade en hård stav som man slog vargen eller björnen eller lejonet med. Så det är någonting som verkligen gör ont då det används. Någonting verkligen kännbart. Fysiskt kännbart. Och här är det inte använt igen bokstavligen. Paulus är inte på väg till Korinth för att komma med en stav och börja slå på korintierna, som att han skulle vara fysiskt kapabel till att börja misshandla dem. Utan han har förstås en andlig mening igen med det han säger. Han kommer som en andlig far med ett andligt ris eller en andlig käpp för att tillrättavisa dem. Och det betyder antagligen församlingsdisciplin. Församlingsdisciplin. Utestängning ur församlingen. Tillrättavisning offentligt inför hela församlingen. Eller ska han komma med en mild ande? Ett annat ord som används mycket av Jesus i hans undervisning är ordet mild. Matteus 11:29 så står det: ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Jesus är mild. Det är något som är förknippat med Jesus själv, att vara mild. Och Jesus uttalar också en salig prisning över det milda, eller ödmjuka, som det står här i folkbibeln. Matteus 5, vers 5 står det: saliga är det ödmjuka, för det ska ärva jorden. Eller saliga är det milda, samma ord. Men detta är en kontrast förstås till en uppblåstheten, stoltheten, skrytsamheten hos hans motståndare, som verkligen inte är milda. Så här används det då i betydelsen att leva som vår Herre Jesus, som var mild. Leva i kraft av anden. Ett liv i mildhet. Att leva i anden är att leva ett liv som mild. Som Jesus är mild. Jag är mild. Jag är ödmjuk i hjärtat. Ta på er mitt ok. Vad är Jesu ok? Att vara mild och ödmjuk. Så Paulus säger att sättet han kommer till dem, snarare än motivet. Alltså ska han komma och korrigera med smärtsamma och nödvändiga handlingar, som om man kom med en käpp och verkligen disciplinerade. Eller ska han komma med en mild ande, som är raka motsatsen till uppblåsthet? Ska jag komma till er på ett sätt som är värdigt dem som inte är uppblåsta, vara mild? Eller ska jag måste komma och disciplinera er som en, eftersom ni är så upproriska? Det är alltså Paulus avslutande fråga. Så detta avslutar då vår första del av Korinthierbrevet. Problemen med stridigheterna, splittringarna, avunden, grälen i församlingarna och motståndet till Paulus också. Och det bottnar i deras strävan efter världslig vishet. Så det som världen höjer, snarare än att söka det som är från ovan, visheten från ovan. Guds evangelium, förkroppsligad i Kristus, Guds lidande tjänare. Så han har nu försökt i många olika etapper korrigera, tillrättavisa korintierna, få dem att förstå vad det betyder att vara andlig, och få dem att förstå vad det betyder att söka vishet, att vara sant vis. Sökt vita den vad en korrekt förståelse av tjänande och ledarskap i församlingen är. Vad det innebär att vara någon som undervisar andra, som leder andra, som tillrättavisar andra, som är som ett exempel för andra. Och det är att vara en tjänande ledare. Och han har avslutat med i en fader-barn-metaforen, att visa sin kärlek till korintierna. Trots att han har varit hård med dem, trots att han har använt ironi, han har använt olika uttryck, så är det på grund av att han älskar dem. Så är då detta också en förmaning till oss denna dag. Är det så att Paulus behöver skriva ett liknande brev till oss, komma med riset eller med mild ande? Finns det en tendens av uppblåsthet? Jag menar inte att vi är som korintierna som delar upp oss efter Kyle eller efter Daniel eller efter Martin eller någonting sådant, men finns det en tendens till uppblåsthet bland oss, en skrytsamhet sökande efter visheten som inte är Guds, sökande efter en styrka som inte är från Gud, en kraft som inte kommer genom korsets evangelium? Finns det en tendens av att sätta oss själva över andra kristna, eller andra icke-kristna? Jag vet att det finns en stark fara bland kalvinister i synnerhet, att bli stolta över sin kunskap om nådens evangelium. Att visa att jag har förstått det här, att Gud är suverän och jag är syndare, att Gud har kallat mig utan inte på grund av någonting jag har gjort, utan endast på grund av det Kristus har gjort. Och så blir man stolt över den kunskapen och trycker ner andra människor som inte har förstått detta. Lite lägre kristna, lite andra klassens kristna, som inte förstår evangeliet, som inte förstår Bibeln. Det finns tyvärr en risk och en stark tendens hos det som tror och reformär teologi att göra så. En direkt antikristen anda, att lyfta av sig själv, att lyfta av sin egen vishet, någonting som man har fått från Gud som en gåva, någonting som är av nåd, så lyfter man upp sig själv istället för att lyfta upp Gud, lyfta upp Kristus. Så jag vet att det finns en ande, jag känner den själv i mig själv, i mitt eget kött, hur man lockas, hur man frestas att bli stolt över det man har fått och det man har, istället för att trösta på detta evangelium, detta svaga, dåraktiga i världens ögon evangelium, istället för att lyfta upp detta evangelium, lyfta upp denna Kristus inför världen, så lyfter man upp sin egen kunskap. Och detta är också sammanfattningen på alla dessa fyra kapitel vi har gått igenom. Sammanfattningen av dessa är evangeliet om Kristus, Herrens lidande tjänare. Någonting som vi har sett om och om och om igen, som Paulus inte kan sluta att återkomma till, är denna Kristus, är detta evangelium, är detta kors om Kristus, hans lidande, hans perfekta gärning. Detta så förhatliga budskap för världen, detta så dåraktiga, svaga budskap som vänder sig bara till det som är, det som tror på sagor, det som tror på en gammal bok. Hur världen föraktar detta evangelium. Hur världen alltid har föraktat detta budskap om korset. Redan under de första århundradena, då ännu kristendomen var en icke tillåten religion, det som var kristna som kunde kastas i fängelse eller avrättas, redan då var motståndet kompakt. Människor hånade det som var kristna, gjorde graffiti på väggen för att visa hur dåraktiga de är. Så har det fortsatt. Också sen kristendomen blev en religion som accepteras, en statsreligion till och med, och har fått stor inverkan på historien sedan dess, så har sanna kristna, det som har hållit till evangeliet i alla tider och sagt att det är endast Kristus och honom som jag lyfter upp, det är inte påven, det är inte biskopen, det är inte kyrkan jag lyfter upp, utan Kristus, även dessa har blivit förföljda, hånade, föraktade, till och med av det som säger sig vara kristna, och kanske ibland i synnerhet av dem som säger sig vara kristna. Detta är det evangelium Paulus undervisade, förkunnade, förmanade korintierna med. Så fortsätter det än i denna dag. För oss i denna dag är samma evangelium, samma budskap om korset, det som omvänder syndare, för människor till frälsning. Så detta är Guds kraft. Och jag vet att vi alla vet det. Vi har alla hört det många gånger. Vi förstår det. Det är inpräntat i våra huvuden. Vi vet att vi ska lyfta upp Kristus och honom som korsfäst. Men gör vi det på riktigt? I våra liv, i våra handlingar, är det någonting som syns i oss? Är vi kristna? Skulle man kunna tatuera ett kors på oss? Eller verkar vi mera som världsliga människor? Sådana som älskar allt det världen har att ge, som älskar världslig vishet, som älskar världens lockelser, gåvor, världens kraft. Är vi mera identifierade med det eller med korset? För Paulus var ett liv som aposteln i evangeliets tjänst, att leva i ständig förföljelse, ständigt motstånd, ständigt bli utjagad ur städer, kastad i fängelse, stenad, misshandlad. Detta var ett liv för Kristus Jesus, enligt Paulus. Så välj nu denna dag om du vill leva som som Paulus levde, då menar jag inte att vi behöver fara och sätta oss själva i fängelse för att försöka bevisa någonting, utan att vara beredda att kasta oss själva i fängelse. Om världen säger sluta predika evangelium, så predikar vi evangelium 1000 gånger mer. Om världen säger sluta säga dessa saker som Bibeln säger, så säger vi dem ännu mer. För vi vet att detta ord från Gud är sann vishet, sann kraft, som går långt utöver vad världen har att säga. Världens kraft, allt detta som går mot sin undergång, som är förgängligt, som är bara för denna tid. Så om du inte tror, om du inte har kommit till frälsning, inte kommit till en försonande relation med Gud, som vet att du är upprorisk mot honom, du hatar hans ord, du hatar hans bud, du vill inte höra dem, vänd nu om denna dag. Även Paulus var en Guds hatare, även om han inte själv trodde det. Även Paulus var en av dem som främst förföljde evangeliet och de kristna, men som blev omvänd. Så kan även du bli omvänd denna dag. Lyft din blick till korset, till Kristus Jesus. Tro på honom. Charles Spurgeon kände till evangeliet som ofrälst, som en syndare. Men han kom inte till tro förrän han lyfte blicken till korset och såg på Jesus. Detta var det som frälste honom. Detta var det som frälste honom. Att han såg på Jesus. Att han lyfte sin blick till den korsfäste. Detta som är sann vishet och sann kraft. Så gör du detsamma. Om du inte tror, lyft din blick till Jesus. Han är den som har försonat syndare med Gud. Han har utfört det. Det är fullständigt perfekt utför. Det finns ingenting mer att lägga till det. Det är perfekt. Det är fullbordat. Lyft din blick till honom. Tro på det han har sagt. Tro på hans löften. Så ska du bli frälst. Amen. Låt oss be. Kära himmelske far, vi prisar dig för din godhet och din nåd mot oss. Att du har gett oss så mycket. Att du har gett oss ditt ord. Att du har låtit oss få höra din trofaste tjänare Paulus förkunnelse även i denna dag. När han skrev ner det för tusentals år sedan åt den korintiska församlingen. Å Herre, att det har bevarats åt oss till denna dag. Att det genom alla tider har funnits människor som har fört detta budskap vidare ända till oss i denna dag. Att vi nu får ta del av det. Och vi prisar din trofasthet och din godhet mot oss. Fader, vi ber att vi ska ta oss till det som du har sagt i ditt ord. Att vi inte skulle utveckla tendenser till stridighet, skrytsamhet, upplåsthet som korintierna. Utan att din ande skulle komma till oss med mildhet, med kärlek. Åh Herre, hjälp oss alla att vara milda. Att eftersträva detta som var så primärt hos vår Herre Jesus. En mild och ödmjuk ande. Fader, förvandla oss enligt detta. Och fräls det som inte tror evangelium. Det som har hört dessa ord. Det som inte har någon ursäkt. Åh, Fader, fräls det. Vänd deras hjärtan från ett liv under synd till ett liv under Kristus. Åh, Herre, må det bli hans egendom. Hans slav. Dina barn. Använd oss för ditt evangelium. För vi ber detta. För din ära. I Jesu namn. Amen.